Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som heter 18 myter om Freud och vägen framåt. Mitt emot mig, välkommen Billy Larsson.
Tackar.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig.
Billy Larsson, psykolog och psykoterapeut i Göteborg och fil. Doktor i psykologi, har skrivit en avhandling om svenska psykoterapeuter med olika inriktningar, vad de tycker om varandra. Ja, så jag undervisar lite med och jobbar lite privat och sådär. Och får för mig att skriva ibland också. Mm.
Har du någon hisspitch om den här boken?
Det du tror om Freud, det kan utgå från att det stämmer inte. Skulle jag påstå då.
Och Freud, han är ett sånt namn som, de flesta känner till. När man hör runt det, ja, men man har läst någon bok om psykologi någonstans på högstadiet, och så har han dykt upp.
Mm.
Och han har även dykt upp en del i vissa av mina böcker som jag haft med i podden tidigare.
Ja.
Det är ett känt namn.
Absolut.
Men varför har du, vad är bakgrunden till att du har skrivit boken om honom?
Ja, alltså jag har hållit på att läsa Freud i perioder. Så boken är ett resultat av min egen utveckling. Ta till exempel då att när jag läste Freud när jag var 20, då läste jag Weimannen, för den fanns på svenska. Och då tyckte jag ju att Freud kanske tänkte lite konstigt, men han var ju väldigt trovärdig, väldigt sanningssökande person, väldigt ärlig person. Det var inte jag fick då, va? Men sen har jag, i och med att jag läst filosofi också, så var jag intresserad av vetenskapsteoretiska frågor. Och eftersom Freud dyker upp i vetenskapsteorin på olika sätt, Karl Popper och andra då, så har jag läst ibland då kritik av Freud och så gått tillbaka till texten och hållit på så. Så det jag kommer fram till, det har ju liksom utvecklats under en, 30 år tid i alla fall, va? Om man läser saker och så tycker man att man kommer på grejer, så märker man samtidigt pratar om Freud, så märker man att de har ingen koll i min uppfattning.
Mm.
Och då är det kul att redovisa detta att, som jag tycker, hur mycket jag tycker var schysst mot Freud. Jag gillar Freud fortfarande, jag försöker ha en ganska uppfattning, men faktum är att väldigt, väldigt mycket av det som sägs om Freud stämmer inte helt eller delvis. Ja, typ det som jag trodde från början, att Freud var en väldigt ärlig person, va? Stämmer inte alls. Freud dras inte för att ljuga om han behöver. Ingen tvekan.
Mm.
Ja, ingen tvekan från hans sida, så att han gör det.
Exakt.
Och det tror ju inte många människor på.
Och det här är 18 myter. Vi kommer prata lite om lite olika myter. Vi kommer inte hinna gå igenom alla.
Ja.
Jag tänkte att vi ska prata lite om Freud också, om hur hans teorier används idag och sådär.
Mm.
Men jag tänkte som grund, kan vi bara berätta lite mer om honom, vad han gjorde, vem han var, var han kom ifrån, hur många böcker han har skrivit och sådär. Bara för man får en liten grund att stå på.
Man kan säga Freud, han var uppväxt med att han skulle bli en framgångsrik person. Det trodde hans omgivning, det trodde han själv. En syster tror jag hade ett piano, men det tog man bort för det kunde höra den unge Sigismunds studier. Så han hade den självbilden att han skulle göra någonting ganska stort. Och vad visste han inte då, va? Men sen efter läkarutbildningen så jobbade han i laboratorium av olika slag. Men på den tiden så, ja, alltså som medelklass man då, så skulle man ha någonting med sig i boet, om man säger så, när man skulle gifta sig. Så då, han hade för knacka inkomster när han jobbade med vanlig forskning då. Han fick bli kliniker, det gick inte så bra ekonomiskt i början, men efter ett tag gick det bättre. Så han sadlade om, kan man säga då, till att bli behandlande läkare. Och det sa han att det var egentligen som han ville från början. Men så blev det. Så det är en ganska märklig utgångspunkt att du börjar jobba som behandlare. Och så har du den självbilden att jag ska uträtta någonting stort.
Mm.
Men du vet inte vad, men jag ska göra någonting stort. Så det är själva utgångspunkten. Sen har jag ju skrivit då från 1890-talet fram till 1930 någonting, va? Så det är ju en...
Och han levde mellan, jag minns inte...
1856, han födde, han dog väl, ja, 39-40. Det var ju, han dog ju, det tog lång tid, men han flydde ju undan nazisterna och klarade sig med nöden näppe. Jag tror det var 39 han dog då i London till slut, va?
Och han, är han från Schweiz?
Österrike.
Han är från Österrike och det är många som känner till honom som psykologins grundare.
Ja, ibland i alla fall med psykoterapin. Det är ingen jättemyt, men det fanns de som var intresserade i hans samtid också, va? Så det är en myt som finns. Det finns en myt att han var det först som intresserades för sexualiteten och barndomen, men det stämmer inte heller, va? Men det är ju...
Okej, men jag tänkte vi... Vad är smartast? Ska vi börja och prata om några av myterna?
Ja,
så kommer vi liksom komma tillbaka lite till honom kanske mer och mer. Kan vi börja med den här som myten kring att hans teorier ska bygga på kliniska observationer?
Ja.
Vi kanske bara kan, om man som lyssnar inte vet vad det innebär. Vad innebär det som att man bygger en teori på en observation rent vetenskapligt?
Ja, det är det man brukar kalla för empiri, va? Att man har några observationer. Man kan göra på många olika sätt. Man kan ha en teori och försöka undersöka om det stämmer. Men Freud beskriver själv, det stämmer inte, men han beskriver själv som att han gjorde upptäckter som behandlare som man var tvungen att dra slutsatser av. För att Freud ville, det kan man gå in på varför, men för Freud var det viktigt att han gjorde upptäckter i sitt patientarbete, men det gjorde han inte, utan han hade teorier. Han hade väldigt stark fantasiliv, kan man säga, och utvecklade spekulationer om det var, och så försökte han använda sin praktik med patienter till att bevisa, hitta något som hade stöd för sina teorier. Va?
Mm.
Det var vad man ägnade sig åt.
Mm. Och kanske om vi ska rita upp en också bild av vad han hade för teorier. För när jag läste boken så blev liksom jag både häpna och gapskrattar om vartannat. För han har så märkliga idéer. Och mycket handlar om sex och mycket handlar om sådär, i barndomen, att man har fantasier om sina föräldrar eller syskon eller vad det nu kan vara.
Och man ska veta det, alltså, det är ju en allmän grej att vi människor har svårt att ändra oss. Men det är väldigt svårt att ändra sig när det gäller teorier. För att från början så var det inte så något som man kallar för aktualneuroserna. Och aktualneuroserna betyder att grunden var ju patients aktuella sexualliv. Och då var det två så kallade neuroser, va? Neurasteni, det är inte exakt samma sak, men det var en popdiagnos då, men det påminner om utmattning. Och då var Freuds idé att den som utvecklade neurasteni, alltså något som påminner om dagens utmattning, då hade man överansträngt den sexuella funktionen. Alltså man drog ner för mycket och sådana saker, va?
Så om man var utmattad så hade man troligtvis drog ner så mycket?
För mycket, ja, man överansträngt den sexuella funktionen. Så, att, så det var den idén, va? Och den släppte aldrig Freud, för han hade svårt att ändra sig. Och den andra idén var det jag kallade för ångestneuros. Det påminner, alltså de som var i det aktuella sexuallivet. Det påminner om dagens GAD, som man säger generaliserat ångestsyndrom. Alltså personer som allmänt oroliga. Och då hade Freud idén att det där berodde på att man hade bristande sexuell tillfredsställelse. Bland annat när man använde kondom eller avbryter samlag. Det kunde vara hälsofarligt, menade Freud, va? Och det hör vi ju med en gång att det är ingen som tror att utmattningssyndrom beror på att man har haft mycket sex. Och ingen tror att om en person är allmänt orolig så har man bristande sexuell tillfredsställelse. Men de idén hade Freud och han ville inte ändra sig, så det höll han fast vid. Va?
Mm.
Det var den typen. De andra var ju så kallade psykoneuroser, alltså det var ungefär resten. De berodde på barnets infantila sexualitet, alltså från åldern från, ja, från födelsen upp till femårsåldern. Så det är inte så att Freud tycker att barndomen är viktigast av allt, utan det är de här första åren fram till, ja, till och med femårsåldern. Det är det som man pekar ut. Där har de flesta neuroser sin bakgrund.
Den fråga tror jag som direkt kommer upp sen om man hör, för han, även om man levde i någon helt annan tid, om man tar en sån sak som att man kommer med en teori och säger så här, ja, om du är utbränd eller utmattad så har du onanerat för mycket.
Ja.
Då skulle man ju kunna tänka sig att han fick sparken dagen efter och ja, det var, ingen ville lyssna på honom mer. Men så blev det ju inte, utan han blev ju en av de mest liksom kända figurerna inom sitt område. Och hur kan det komma sig?
Jo, det har vi också en märklighet eller förstå en sak, va? Att det fanns mycket spekulationer om sådana här saker. För sexologin hade egentligen uppstått som ett ämne. Det fanns många som var på med detta. Så det fanns i intellektuella kretsar, fanns det mycket diskussioner om sådana här saker. Va? Och det vet vi ju själv med Strindberg att det fanns sådana idéer om att onani skulle vara skadligt. Så att det var inte det att Freud intresserade för sexuella som var det unika. Utan det var att Freud, där skiljade sig att han tänkte att det var egentligen den enda faktorn. Va? Freud var sådär, han ville ha en förklaring allra helst till problem. Va? Ibland påstår han att det finns samband, och det är det ju mellan livshändelser och ärftliga faktorer. Det var han helt på det klara på. Men det var just det ensidiga betonat av sexualiteten, var där han skiljade ut sig. Inte bara att han betonade sexualiteten eller barndomen, utan det var, som framgår av min bok, då han ansåg att sexualiteten var nyckeln till det mänskliga psykiska problemen. Det var han stolt över att ha kommit på. Och därför så Freud var en väldigt stolt person. Han tyckte att han hade kommit på grejer. Han var en modig person. Han vågade stå för detta som inga andra inte vågade. Han tyckte att de andra fegade ut lite grann. Man ska prata modernt. Va?
Han hade ju också, som jag uppfattar i alla fall, nästan lite, vissa lite narcissistiska drag med att när han fick kritik så blev han ju sur, och han hade rätt och han ändrade sina efterhand. Han gillar ju inte att få kritik.
Nej, det kan vara allmänmänskliga grejer, men en forskare, då ingår själva jobbet att vanliga vetenskap tänker så att det är via kritik man utvecklar det hela på något sätt. Va?
Mm.
Så man måste kunna vara välvillig när man får kritik och granska detta. Men Freud var ju inte så. Och det beror ju på att Freud, det erkänner han själv, han var ingen vanlig vetenskapsman som gjorde teoretiska antag och sen ville undersöka dem, utan han ansåg att han kom på sanningen. Han hade ju ett krigarideal. Han skulle segra. Och så han, liksom då, han vill inte ha kritik, för att dels så gillar han kritik i allmänhet, och dessutom så var han ju så övertygad om han själv hade rätt, så han tyckte inte var mycket att diskutera. Och dessutom så gick han så pass långt, och det visar också på att han var ingen vanlig forskare, men inte ens en forskare. Va? Och han hävdade att kritiken i de flesta fall berodde på kritikerna, att de inte ville ta till sig hans budskap. Alltså de vill inte erkänna sin sexuella drag till sina föräldrar.
Mm.
Han sa att de är ju som mina patienter, de vill inte erkänna de här sakerna. Va? Och därför tyckte inte det var inte mycket att diskutera med folk som inte vill. Alltså han hade ju rätt, och de vill inte erkänna att han hade rätt på grund av sina egna hämningar. Och då blir det ingen diskussion.
Nej.
Och det var inte Freud förtjust i heller. Va? Ibland gick han in i diskussionen, men vanligt inte.
För ytterligare kanske få som bilden av honom, så du beskriver det här med hans olika sidor,
ja,
som är ganska viktig att förstå. Du delar i slutändan upp i kanske två huvudsidor, alltså den vetenskapliga Freud och den spekulativa.
Ja.
Men det låter ju, eller vänta, om du beskriver dem först. Du,
ja, det är jag nöjd med, alltså i min beskrivning, att jag har gjort mer sammansatt beskrivning av Freud, för att vissa, om du tittar vanliga psykoanalytiker, han tar ju Freud på allvar när han skriver här, alltså att han är upptäckt, och de ser honom som en seriös forskare. Va? Sen finns det ju de som betraktar Freud till stor som en bluffmakare. Men jag hävdar att Freud hade en seriös sida. Han var ju utbildad. Han kunde tänka vetenskapligt. Han var utbildad i laboratoriemiljö. Kunde tänka bra på många sätt. Problemet var ju att den här framgångssidan tog överhand. Och för att han ville dels bli framgångsrik, och han ville bli ekonomisk framgångsrik, va? Och göra stora upptäckter. Och då blir det en sån spänning i hans personlighet, att å ena sidan ville vara ärlig, och å andra sidan var det viktigt att bli framgångsrik. Så när han behövde kompromissa, så blev det ändå. Mm. Alltså han kunde ibland tänka, vad jag åstadkommer för konstiga teori egentligen? Dyk upp sådana tankar.
Och hans vetenskapliga sida, det bygger på att han från början ägnade sig åt...
Ja, han höll ju på, han hade blivit uppmärksammat, han forskade om om ålar, ålevangeliet, den boken där. Han höll på, han skar i deras genitalier, försöker forska om ålar exempel. Det var ju, den forskningen där, finns det ju ingenting konstigt i den, utan det var ju när...
Så han kan ju egentligen den vetenskapliga metoden.
Ja, jo, absolut. Det, och, ja, absolut. Mm. Utan det var ju detta när han blev kliniker och det sexuella temat över han, då blev man ju annorlunda sitt tänkande. Men det fanns ju kvar den här sidan att han ibland då kunde tänka väldigt kloka tankar och ibland motsäger han sig själv. Va? Han kan säga till exempel att den vetenskapliga frågan kan säga att ja, det här med etologi, alltså orsakssamband, är ju väldigt svårt att uttala sig om. Men sen kan du se andra ställen och fråga sig, ja, jag har bevisat att det här att problemen beror på barnsexualiteten. Då är det den där framgångsfokuserade frågan som pratar. Så att han motsäger sig själv många gånger. Den vetenskapliga sidan säger en sak. Den framgångsfokuserade någon helt annan grej.
Mm. En annan tanke jag hade den. Du delar upp det vetenskapliga och spekulativa. Ja. Freud, så att säga.
Ja.
Det kan också ses som ett litet snällt sätt att betrakta honom på. För du sa att det är många som säger att nej, men han är ingen du lyssnar på. Han är en bluffmakare.
Ja.
Men om man delar upp det att han faktiskt har en vetenskaplig och en spekulativ. Mm, mm. Kan också bli lite snällare att... Nej, ja. Det är bara en spekulativ. Alltså.
Ja. Och kanske mer realistiskt. Men man kan förstå, då kan man förstå hans texter bättre. Varför han motsäger sig själv ofta. Va? Du kan ta det. Alltså, Freuds mest fantastiska fantasiprodukt. Det är ju så här. Freud var i polemik mot några som hade hoppat av. Adler och Jung hette de. Och då ville Freud bevisa att...
Hoppat av vad då?
Den psykologiska rörelsen då, va? För de tyckte Freud var för insnäva på det sexuella. Så då behövde han ju bevisa att han hade rätt mot de här. Va? Och då hade han en rik ryss som kallas för Weimannen då, i långvårdsterapi. Och då utvecklade Freud en fantasi om att den här Weimannen hade en het sommardag, kommer fram till, när han var 1,5 år. Sett den här varella samlag bakifrån, förmodligen 3 gånger. Och sen när Freud skriver om det här då, så skriver han ibland att ja, det här är patientens berättelse, vilket ju inte är sant då, va? Men ibland skriver han, det här är mina spekulationer och sådär. Så att han försöker vara ärlig ibland, då blir det spekulationer. Och sen då vill han liksom, ska låta bra. Mm. Det låter ju bättre att patienten berättar det hela, vilket han ju inte har.
Mm.
Då skriver han att ja, patienten kommer hem med material. Så i samma text kan du se att han påstår att det är mina spekulationer, vilket det ju var. Och så säger han ibland, ja, det här bygger på patientmaterialet, de här konstiga grejerna. Och sen så skriver han det då, men vad är det jag åstadkommit? Det här verkar ju helt knäppt att han har sett det här följande av samlag och det påverkat honom jättemycket då, va? Han blir sexuellt stimulerad och massa grejer där, va?
Mm.
Men allt det där är ju en fantasi från folks sida. Men ibland så erkänner han att det är en fantasi och ibland så hävdar han att nej, det är vetenskapliga faktum som jag bygger på patientens material.
Och den här spekulativa sidan då, som man kallar det, att han vill som komma med spektakulära teorier och forskning och bli känd och ja, rik och sådär. Den har ju också drivit på. Jag tänker mig att liksom, om man pratar då på den, speciellt under den tiden, att man pratar sex,
ja,
så kanske också gör honom mer omtalad.
Ja, för att Freud skriver ju ofta lättillgängligt och han har haft en förmåga att, alltså det finns, han skriver mycket mer intressant, så han i förlängning, du säger, han är ju nått ut på ett helt annat sätt än andra har. Mm. Alltså en sån som Jung har ju också fått en sorts populär status. Men Freud har blivit den som nått ut allra mest, va?
Ja, ja.
Med sina teorier och sin framställd konst. Och han, det är också med att Freud, alltså andra ibland vill ju vara lite nästan be om ursäkt för de skrev om det sexuella. Det här är, så var det inte med Freud. Han skrev jättemycket om, han kan skriva om urin och avföring och samlag och massa grejer sådär, va? Han har inga problem och det blir ju väldigt annorlunda för de flesta teoretiker drar sig lite grann på sådana saker och vill inte ha in det, men det gjorde aldrig Freud.
Nej, för jag tänker att jag som jobbar inom reklam PR,
ja,
jag tänker just att hade jag varit just hans, jobbat med honom, då hade jag ju rekommenderat honom att prata sex, för det kommer göra att han, ja, kommer bli mer omtalad, så att det finns ju något, jo, jo, PR-tänk i honom för att han vill bli berömd.
Ja, jag vet inte om det var så, riktigt varför han blev så insnöpad sexuella, det vet vi egentligen inte, va, men att det blev så, men däremot det blev en effekt ändå att när han lanserade detta på det sättet så hängivet som han gör, så det är klart, då hans kommersiella grej, det var ju egentligen kokainet som han höll på med innan.
Ja, vad gjorde han med det egentligen?
Det var han ju yngre. Där hade han inte pengar, så där hoppades han att han skulle bli rik. För han provade kokain själv och kom fram till att det nog var en magisk substans. Han trodde det var ett undermedel. Och sen då så visade sig på lång sikt då att det var inget undermedel, utan folk utvecklade ju stora problem. Men där, han gjorde reklam för kokain, både folk kände ofta till, de som är lite insatta känner till att Freud använde kokain. Man kan tro att det var för privat bruk, men man har inte så många känner till det, bara att det var en kommersiell grej. Det var väldigt tydligt för Freud. Han tänkte att han skulle tjäna mycket pengar på detta. Och därför gjorde han reklam i ibland eget namn, ibland dolt, i både europeiska och amerikanska tidskrifter för kokainet då. Va? Han hade ju kopplingar till kokain, de som producerade kokain. Va?
Mm.
Och han använde sig av dem i reklamen för kokain.
Så han är ändå en marknadsförare?
Absolut, där har du reklam. Ja. Absolut, det är riktig reklam alltså. Mm. Och då kan du se detta att...
Och då var det inte olagligt?
Nej, nej. Och vi vet det här med kokain och allt det med men det intressanta här också är att det är ju något av det märkligaste med Freud, att han hade ju en vänlig avsikt. Han hade en vän som heter Fleischer som hade, han hade skadat sin tumme, och mot de där smärtorna i tummen så använde han morfin och led väldigt av det. Och eftersom Freud trodde ju kokain kunde vara bra mot det mesta, så trodde han att man skulle kunna vänja av folk och den där Fleischer då genom att använda kokain istället, va. Nu blev ju Fleischer beroende av både morfin och kokain. Och det bekymrade Freud. Men vad som inte bekymrade Freud, det var att ändå framställa kokain som verkningsfullt. Det är nästan så absurt som att det stod. Men tänk dig det. Du har en bekant, en professor då. Du har fått dem att prova kokain. Personen har blivit beroende av både morfin och kokain. Men du beskriver du att jag är en framgångsrik behandlare av morfinmissbruk med hjälp av kokain. Och det säger någonting om en viss... Hur skamlig Freud kunde vara. Han hade inga problem och på sådana saker som var uppenbarligen fel. Och sen var det så tokigt att den där Fleischer och han, de jobbade ihop med den här reklamen. Riktigt varför Fleischer hänger på det. Men så var det. Så han gjorde reklam för kokain fast han visste att det inte funkade. Han hade ett fall och det var misslyckat.
Och jag menar, det här gör ju också liksom mysteriet med att han är den mest kända personen fortfarande inom då... associerad med psykologin så att säga, trots att han både hittar på grejer och höll på med kokain, alltså det blir ett större mysterium.
Men det ligger väl i att han skriver så pass bra också detta, att Freud är väldigt bra på och framställs som att han har blivit överraskad av de här fynden, va? Så det är lite grann som du säger, de här temana som vi var inne på, att det är intressant, väldigt intressanta saker och sånt som ofta känns lite skamligt, plus att han framställer själv att han har blivit överraskad av detta. Det är ganska intressant. Han hittar på saker själv och så att jag blir överraskad av det här. Va? Men så skriver Freud, och det följer, när jag läste Freud i början så följer jag också för detta. Ja, men det är ju, han har blivit överraskad av det ena och det andra. Och han gör, ibland erkänner Freud också att han gjort mindre misstag. Men det är bara för att dölja någon större bedrägeri. Va? Så att Freud framstår som en hederlig, väldigt ärlig person, sanningssökande person som har gjort anmärkningsvärda fynd i sitt patientarbete.
Mm.
Och det är ett lång tid att fatta att det hela är ju en produkt av Freuds spekulativa sida.
Och vi ska också säga att han behandlade väldigt många, väldigt intensivt. Han hade mycket patienter.
Ja, vi kan tänka, det är ju ganska märkligt detta. Alltså, på den tiden, han var ju bara ledig på söndagar, han jobbade även. Så han hade ju 10-11 patienter om dag, 60 i veckan.
Det är mycket.
Och det blir ju enorma inkomster till slut då, va? Mm. När han väl var framgångsrik. Jättemycket patienter då.
Och han var ändå framgång, alltså han tjänade mycket pengar, men han tyckte att han tjänade för lite pengar.
Ja, han blev ju sån, alltså det är också svårt att förstå kanske, men att det ekonomiska motivet tog ju överhand till slut. Han skriver någonstans, det är ju också, han är ett fint sätt att uttrycka sig, pengar blir som lustgas för mig, det säger ju en del.
Hög burn rate, han brände, vad la han sina pengar på? Vet man det?
Ja, han hade ju tjänstefolk och stor bostad och sådana grejer, va? Men annars vet jag inte. Jag vet inte hur han besparingar fick upp, det vet jag faktiskt
inte. Kokain kanske.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nu hoppar jag lite grann här, men jag tänkte, vi har varit inne på det, så vi kan lika bra prata vidare om det här med förklaringarna till hans framgång. Ja. För det var ju just, du beskriver ämnesvalet var ju viktigt, och det tycker jag också som PR-perspektiv. Prata sex under den tiden, men också att han skrev inte kanske lika, om man säger tråkigt, många kan göra. Utan han skrev ganska skönlitterärt egentligen.
På sätt och vis, ja. Han bygger upp det på ett spänningsskapande sätt och sådär, ja.
Så det var två nycklar till hans framgång, man pratar nycklar till hans framgång.
Ja, visst att han skriver, och det här, jag vill bara ta det här, det är ju att han skriver, om vi går tillbaka till Weimann till exempel, va? Bara tanken att beskriva att en 1,5 år bevittnat ett samlag som föräldrarna har bakifrån, det är lite kontroversiellt. Det är inte många som skulle publicera det.
Nej.
Och han är ju ännu mer, han är detaljrik.
Det blir som sexnoveller.
Ja, ibland blir det så lite så, va? Alltså inte erotisk karaktär, men han beskriver väldigt tydligt exempel att den här 1,5 år, han ser penisen åka in och då blir han ledsen. Mm. Och så ser han den komma tillbaka och då blir han glad. Men allt, det kan ju vara som här förstår, en 1,5 år funkar inte så, va? Men det utspelar sig från fantasi, för han tycker att ja, men så kanske det var. Och då har han en fantasi, och då blir det verklighet. Alltså, Freuds självkritik är ofta obefintlig. Bara det faktum, det är ganska komiskt. En del har skrattat i min bok att han säger att den där ställningen med samlag bakifrån, alltså på djurens vis, som han säger, den är synnerligen lämplig för vissa iakttagelser, nämligen att kunna se könsorganen, hur de förenas, va? Och i verkligen är det ju synnerligen olämplig. Det är ju mer omöjligt. Man måste ligga under. Men för Freud, han vill bevisa sin teori. Och då är den synnerligt lämplig. Och inte, ja, alltså, det spelar inte roll liksom att det, den som tänker efter lite fattar att det är inte så lätt för den att se. Men, och bara sätt att skriva detta, sådana samlag och grejer och penisen där och samlag bakifrån och anala samlag och grejer, va? Att han vill krypa in i sin mammas underliv på nytt och återfödas. Det är ju jättemärkliga saker, men det, ja, när man tror att ja, men det här är något som patienten har berättat, det är ju chockerande spännande att läsa. Det kan vara spännande sen också när man förstår att det utspelar sig bara från fantasi. Men det är klart att ha en lockelse när någon skriver om sådana välja detaljrika grejer, va? Eller att Dora, att hon vill ha oralsex med sin pappa och därför har hon hosta. Det är ju kraftiga grejer. Dora är en tidig patient då, va? Det är pseudonym. Men han ska förklara varför hon har hosta. Då har han framför för sig att hon fantiserar om att ja, faren ska rinna och bedriva oralsex med fadern, och att hon också vill göra det. Och så får den där irritationen i halsen till hosta. Mm. Att någon skriver på det sättet, det är ju inte hur många skulle publicera sådana saker. Men det frågar han gillar sådana detaljer.
Gissningsvis så måste ju han också ha märkt vart efter att när han skriver, och så blir det liksom får han publicitet eller blir kanske omtalad, och så kanske det liksom växer fram mer och mer. Han måste ju ha märkt kanske att det fick visst genomslag.
Ja, jag tror inte att det fick honom påverka själva teoriernas omfattning. Jag är redan övertygad om, men däremot så fick jag ju många hängiva lärjungar, många som tycker det är fantastiskt med människor som skriver på det sättet då. Alltså den typen av genomslag, att han fick ju beundrade efterföljare. För många tyckte, här är ju en person som skriver om det som ingen annan skriver om. Mm. Och har man då psykiska problem eller man tänker på jobbiga saker, så läser man Freud, så blir ju detta normaliserat. Mm. Alla saker. Då har ju folk tyckt att Det är ju fantastiskt med att få skriva om sådana här saker. Va? Det har haft en lockelse då. Va?
Mm. Men vi ska säga också att han fick ju också kritik från forskare och, alltså under sin tid.
Nej, han fick ju det även från kollegor och så som tyckte att han gick för långt och sådär. Va?
Mm. Det är viktigt att säga att han, det var inte så att han var helt oemotsagd.
Nej, men i och med att han inte riktigt brydde sig om det så blir det ingen stor sak heller.
Han tutade och körde ändå.
Så, ja, lite man kan säga så. Ja, ja men så var det ju. Alltså, det är i alla fall enligt Jung så bara Freud blev märklig när han kom in på en sexualteori och den här Jung var ung. Han sa du måste liksom slå vakt om sexualteorin. Det är ett arv så du måste föra vidare på något sätt. Lova med det. Så säger ju inte en forskare. Så, utan det är ju mer en religion att de här teorierna de måste du verkligen försvara. Det var ju så det blev. Va? Mm. Inte någonting som, ja, vi får se om kommande forskning kommer att bekräfta det vi tror. Eller så, utan, ja, det var starka övertygelser som Freud var med sig.
Ska vi ta några fler exempel från de här myterna som du går igenom? En myt är ju att när han pratar om sex, alltså hans sexualbegrepp, att det också handlar om kärlek.
Ja, så här kan man säga att dels har du en grund hos Freud, va? Så det är inte helt taget ur luften. En grej att, som inte folk förstår det är att Freud han tänkte att om det blev så här psykiska problem, det hade med kvantitativa faktorer att göra egentligen. Va? Det var inte riktigt som många tror att vad man varit med om sin barndom, utan det har viss roll, men det var kvantitativa faktorer. Och det kallar han för libido. Det fanns något som heter libido som förklarar saker. Och den här libidon då, den när han pratar om libido, då säger han att med libido, det menar vi för samma sak som Platon pratar om kärlek, så det är något väldigt vitt. För då tänkte han att libido, den kan förklara det mesta, den inblandar i sexualitet, arbete, det var därför som Freud menar på att man skulle inte ha ett faktiskt sexualliv var inte bra, för då räckte inte libido till man skulle kunna arbeta. Så när ibland pratar han om libido så pratar Freud om ett brett sexualbegrepp, för då har han den här kvantitativa grejen i bakgrunden. Va? Men sen när han skriver sina fallbeskrivningar, då är det ju vanlig sexualitet som man är inne på. Så därför är det en myt om man bara lyfter fram det här som moderna psykonomiker gör, att det är ju libido, det är ju något allmänt. Det är inte ett dugg förenligt med när Freud sen skriver om sin om barnsexualiteten. Då kan han skriva att en pojke rör sin penis och fantiserar sin mammas underliv. Det är ju inte vad vi menar med kärlek. Det är ju liksom sexuella grejer. Så är det hela tiden när han skriver sina fallbeskrivningar. Va?
Mm. Så han håller sig inte till det sen i praktiken?
Bara när han diskuterar teorin och libido. Mm. Men absolut inte annars.
Nej. En annan myt som du tar upp, att han var en sanningssökande person.
Ja. Det är ju kanske de två vanligaste. Dels att han var sanningssökare och dels att han byggde på patientarbetet. Och de upprepas ju fortfarande. Va? Men som man sa, Freud hade ett visst intresse för vad som var sant. Men att vara framgångsrik var ju överordnat. Och det, vi har nämnt lite då, han kunde lansera kokain som en hjälp mot morfinmissbruk. Han kunde hitta på när han behövde. Han hittade på vissa personer ibland. Det var inte genomgående, men det finns i alla fall två. Ja, ett par fall där man kan se att det här måste vara påhitt från Freuds sida. Va? Så det drog han sig inte för. Han överdriver ständigt sina behandlingsframgångar. Ja, så det finns många olika saker där som visar att vara framgångsrik var det överordnat motivet. Och vad som var sant, det var inte så viktigt.
Mm. En seriös forskare, om man då är en forskare, så ska man hålla sig till en vetenskaplig metod, så att säga. Och det gjorde han ju inte.
Nej, för att i och med att Freud kunde inte skilja mellan observation och sina fantasier. Va?
Mm.
Och det måste en forskare kunna göra. Det här är någon sorts data eller något iakttagelser. Och detta är mina slutsatser utifrån det här. Va? Men det kunde inte Freud. Han blandade ihop det där ständigt.
Han har ju en teori, den här Oidipus-komplexet. Är det en av hans mest kända teorier?
Ja, det är väl den viktigaste kan man säga. Va? Och ibland påstår folk att det var det omedvetna, men om man tittar på Freuds texter så är det Oidipuskomplexet. Det är hans stora stolthet egentligen. Va? Så här, om man tänker sig att man ska presentera en forskare så vill man ju ofta ta fram personens huvudidé. Om vi tar Darwin så kan man ju naturligt urvalet för hans stora idé. Va? Om du skulle presentera Freud på ett korrekt sätt, ja, Freuds huvudidé, det var att vi har en sexuell dragning till våra föräldrar. Den kulminerar åldern 3-5 år och den är medfödd. Och detta är bevisat att det är så. Och det här är grund till de flesta psykiska problem. Om du skulle ställa på ett universitet och säga detta idag, då skulle inte folk tycka att de har inga ruttna ägg att kasta, men ingen skulle ju tro på det här. Det låter ju helt konstigt.
Exakt.
Och därför så säger ju inga psykoanalytiker de här sakerna. Men Freud, det här problemet, han var ju stolt över detta. Han såg ju som att jag var en modig person. Ni fegar ur det här, försöker liksom dölja sanningen. Va? Men därför så vill man ju inte prata om Oidipuskomplexet. Och i den mån man gör det, så nämner aldrig att Freud tänkte att det var grunden för de flesta psykiska problem. För det är ju ingen som tror idag att barnets sexualdrift i åldern 3-5 skulle ha någonting med om man blir deprimerad eller får tvångsneuros eller någonting. Va? Men Freud var stolt över det. Men det maskerar man, antingen nämner man inte alls, så ändrar man innehållet till något väldigt vagt och så.
Va? Vem är man?
Ja, modern, och du läser moderna psykoanalytiker.
Ja, idag.
Ja, ja. Då ändrar man innehållet då. Det finns någon som kan stå för det. Som ett Eriksson. Men de flesta ändrar om innehållet då. Va? Alltså att släppa själva idén. Det blir väldigt svårt att säga att Freuds grund är det, var ju komplexa, men det är fel. Det är inte så lätt att säga. Utan då gör man om innehållet och säger att ja, det här var egentligen det med kärlek och det fanns svartsjuka. Men det är inte svartsjuka han beskriver, utan det är ju dödsönskningar mot den andra föräldern. Och det är ju, ja. Och det är inte, och det är ju ändå sexuella önskningar. Alltså flickan enligt Freud saknar en penis. Och det ser man ju ganska konstigt hur han tänkte. Men Freud tänkte ju att flickan såg ett barn som en ersättning för penisfrånvaron. Mm. Därför ville hon ha barn med sin pappa. Det är ju inte jättetroligt att ens en flicka som var 4 år gammal, om hon inte var ledsen om hon inte hade någon penis, så skulle hon tänka att om jag kan få barn med min pappa, då kommer barnet vara en ersättning för min frånvaro penis. Det är ju en lite skruvad tanke. Va? Mm. Och han gick ett steg längre. Och säkert då, om du är en pojkbebis, då blir flickan, då blir kvinnan nöjd. Va? För då har han fått ersätta med den penis. För då finns det ju en penis där, och visar hon sonen. Då, va? Men att säga sådana saker, det är man ju inte, det ville man ju inte riktigt prata om. Och att folk tänkte så konkret och så som man gjorde. Va? Utan det ville man ju maskera helt enkelt. Va?
Jag associerar också honom mycket till det här med jaget och överjaget.
Det är en bra grej att ta upp det, för att ibland säger folk att ja, men Freud var bra, han kom ju på det här med överjag och jaget och dätet. Va? Ja, men det är ju en modell, den är ju egentligen bara, det som är specifikt är ju Freuds terminologi, att prata om överjag. Men egentligen är det ju samma sak som samvetet, det kokar ner till det, va? Och att människor har kunnat ta konflikter mellan sina driftsimpulser och sitt samvete. Den är ju lika gammal som mänskligheten, så, va?
Mm.
Så den är ju inte något kontroversiellt. Man kan säga att den är hyfsat användbar som modell. Men det är ju inte, Freud var ju inte stolt över att han har konstruerat den modellen. Så, va? Men ibland när man har lyftat fram att Freud var bra, så man tittar den modellen, den är ju bra. Ja, den är hyfsat användbar. Men det är ju inte, det är inget specifikt freudianskt tankegods i det. Va?
Nej.
Utan det är ju när man tittar på vilka driftsimpulser. Det vill säga att man vill ha sex med föräldrar motsatt kön och gärna slå ihjäl den andra föräldern, då rivalen, då blir det ju freudianskt, men det vill man inte så gärna prata om. Men så länge man håller sig själva modellen, så låter det ju inte så tokigt, och det är det ju inte heller.
Men om man tänker så här, alltså för sin tid, om man tänker när han levde och så där, det var ju en annan tid, om man tänker så här, okej, han då så klarade han sig och han lanserade spektakulära idéer och han låg som i tiden med sina frågor och så där. Det är en sak att man tänker så här, okej, då det kan man ju förstå på ett sätt, men idag samtidigt så skulle han komma som ny och presentera, så skulle folk skratta ihjäl sig. Men liksom, hur står han sig idag på 2020-talet? Hur ser man på honom idag egentligen?
Han är ju ändå en ikon. Och du kan se, det är inom kulturvärlden, så är han ju ofta en ikon. Sen vet jag inte, det är väl blandat, men hur mycket man har läst för det vet jag inte. Men han är ju ikon för många kulturarbetare. Och då är det på ett lite vagt sätt att man någon som står upp för, jag menar, kultur handlar ofta om svårare sidor hos människor, erkänna saker som inte alltid är rumsrena, va? Så därför kan han vara en ikon där. Sen är han ju också en ikon inom psykoterapiområdet.
Men hur kan han vara det?
Ja, han ser sig som grundläggare av den psykonomiska inriktningen då. Men sen så pratar man inte mycket om Freuds teorier längre, utan man ser bara Freud som en viktig förgrundsfigur. Men man går inte in så mycket på teorierna längre, va? För man har inte så mycket att vinna på det helt enkelt. Va? Om du går in på barnsexualitet och de sakerna, det är inte så... Du övertygar inte unga människor om du går in på ett universitet. Det går inte att presentera Freud.
Nej,
så,
exakt.
Nej, det går inte.
Men är förklaringen då främst att han var liksom tidigt ute med det här arbetssättet?
Ja, att han grundlägger vissa grejer och vissa begrepp har man ju kvar. Till exempel ett begrepp som överföring, att patienter kunde överföra sina problem på behandlaren och sådär. Så det finns vissa begrepp man använder från Freud, men det är väldigt uttunnat. Väldigt, väldigt lite som är kvar.
Mm. Borde han suddas ut mer?
Nej, det tycker jag inte. Utan han bör ju verkligen lyftas fram. Men just detta att han är ju väldigt vetenskapsteoretiskt intressant. Och man förstår både framgången och någon då kan liksom...
På vilket sätt är han intressant?
Att han ändå blivit så pass framgångsrik och ändå fantiserat ihop sina teorier och fått en massa... hundratusentals miljoner människor tror att det här är något som han upptäckt i sin terapeutiska praktik. Det är ju en storartad bedrift. Det är ju fantastiskt egentligen att lyckas med det som man har gjort. Men det är just det att man måste ju ändå våga titta på teorierna och det vill man inte göra. Moderna psykologer vill inte titta på Freuds teorier.
Så att det är mer imponerande med det han lyckades med trots allt än att han hade som bidragit vetenskapligt?
Ja, det är bägge saker. Han är ju ändå, alltså man förstår det att Freud var en unik person. Och det är ju inga efterföljare som haft den här förmågan att liksom, ja, det fanns ju en fransk med Jacques Lacan, han drog sig inte för att ljuga. Va? Men de flesta psykoanalytiker, det måste man förstå, det är ju ärliga personer som tyckte att det här... Man uppfattar att han var intresserad av människors barndom, men man skulle bedriva terapi på ett nytt sätt. Så han har skapat en rörelse som har gjort en massa bra bidrag både till utvecklingspsykologin och till psykoterapiområdet. Det är bara att de borde kanske granska sin ikon lite mer. Va? Men det är just kombinationen. Han har bidragit till att utveckla bra grejer och plus att kunna bli så fantastiskt framgångsrik. Det är en otrolig bedrift.
Vad, om man ändå skulle säga, vad är hans... största bidrag?
Ja, det är ju inte någon speciell teori egentligen, men det kan man inte säga, utan det är just att han har fått människor att alltså man blir mer intresserad av folks uppväxtvillkor, men man släppte ju, många släppte ju med tiden det här specifika med den så kallade stadieteorin med oral fas, anal fas och oidipal fas och grejer, va? Det blir ju en stor bidrag att man har ändå fått en bättre förståelse för människors barndom. Sen är det ju så också att vi har förstått att alla psykiska problem har inte sina rötter i barndomen. I alla fall inte på något specifikt sätt. Va? Så att från specifika teorier håller ju inte. Men det är att han har skapat en ändå, upplever man lite, men en rörelse som har ändå blivit något riktigt bra till slut. Det är bara att folk kan kalla sig psykoanalytiker idag. Men det har inget med Freud att göra. De skulle aldrig bli godkända av Freud. För Freud tyckte att ska man kalla sig psykoanalytiker då ska man stå för det här med barnsexualitet och grejer, va?
Mm.
Men det är ju många som skippar. Men det är bara, de vill bara ha det. Du vet, det är så att säga ingen skyddad titel. Du kan inte avstå från Freuds teorier, men du kallar jag psykoanalytiker. Men Freud skulle banna dem. Ja.
Mm. Och boken heter ju också, förutom 18 myter om Freud, Vägen framåt.
Ja, just det. Jag försöker ju peka ut att Freud är en fantastisk människa. Han är hemma i idéhistorien. Han är inte hemma i psykologin som vetenskap. Och också tänker jag lite grann att om man överger Freud så kan det ha positiva effekter. Bland kulturvetare så finns det andra teorier som man kan använda sig av. Också psykoterapiområdet så hoppas jag att jag är inte så förtjust i det här med olika skolbildningar och det ska vara KBT och psykodynamisk terapi och det ska vara olika utbildningsvägar. Så det är en förhoppning jag har. Jag utvecklar lite grann på slutet att Freuds ikoniska status kan försvinna. Kanske också bli lättare att ett eller par decennier sikt att få en enhet i psykoterapivetenskap. Det blir svårt att fatta att det finns olika utbildningar. Det finns ju inte någon annanstans, jag vet. Men just på psykoterapiområdet finns det olika inriktningar. Du väljer inte så att säga, vad är de bästa metoderna för att behandla tvång, utan du ska välja inte min skolbildning, den här, vad ska vi ha för modeller för tvångsbehandling utifrån våran teori? Det är så konstigt, men så har det blivit inom psykoterapiområdet. Jag hoppas att det inte ska vara för evigt.
Jag brukar alltid avsluta med frågan, förutom att läsa boken, om du har någon rekommendation till de som lyssnar.
Alltså, jag kan säga så här då. Min bok är ju många sidor. Men den är väldigt, väldigt lättläst. Om man inte ser av ämnen ska man inte förskräckas av det. Utan det är ju medvetet gjort. Jag skriver lättillgängligt och det är en lättillgänglig layout på sidorna. Jag kan inte säga någonting. Det finns ingen som är lättillgänglig i min bok. Eller sådär, va?
Men det håller jag med om.
Det gör det faktiskt inte. Men man kan läsa. Det finns ju amerikanska böcker på området som man kan läsa för sig. Men vad man kan tänka på då. Ja, en grej som man kan jag framhålla. Det är ju det här med. Freud skriver ofantliga mängder brev. Jag kommer inte ihåg om det är 30 000 eller 35 000. Men det är ofantliga många brev per dag. Va? Och en sak som gör att Freud-forskningen inte något avklart kapitel. Att alla brev är ju inte utgivna. Utan man håller på ut. Ett tag vill man inte släppa de här breven. Men de har insett att det får man göra. Va? Så att det kommer nytt material med tiden. Och då kan man se att alltså, vissa saker. Det fanns en patient som en kompis till Freud behandlade som heter Anna O. Där ljög Freud också rejält, va? För att han beskrev det som en stor framgång. Men i och med att man har släppt de så kallade förälskelsebreven, förlovningsbreven som han skrev till sin under förlovningsperioden till Marta då, som han förlovade med. Där ska man då se att Freud skrev att ja, hon är så dålig, hon kunde lika för död, stackars människa. Hon är ju så himla dåligt skick. Och då skriver folk så, alltså, det har de verkliga versionen till sin fest med. Hon är så himla dålig Anna, så hon kunde lika, ja, det betyder, hon kunde lika för dö. Så illa. Och sen kan han skriva, ja, det här var en stor framgång i behandlingen. Men det har man inte känt till för de här breven har släppts då. Ja, det är ju det senaste decenniet, va. Så därför kunde man inte säga det för 20 år sedan, men nu är det svart på vitt. Det var en kraftig lögn där, va. Så det kommer mer och mer material, så Freud-forskningen kommer att vara livaktig ett tag till. Det finns allt material. Först ska det publiceras och sen kan det översättas till engelska så det blir tillgängligt. Va?
Mm.
Så det kommer fortsätta säkert ett par decennier till.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Ja, jag har ju en hemsida för mitt skrivande. Och där, man kan gå in på det. Man kan leta på bilder och skriva och så hittar min hemsida. Och kan man skicka mejl till mig där. Jag svarar gärna på frågor om man vill veta mer eller har några litteraturtips eller sådär. Va?
Mm.
Det är jättevälkommet. Jag tycker det är roligt att svara på sånt.
Heter sidan Billys skrivande?
Ja, man såg på det. Ja, så hittar man den. Ja.
Tack för att du var med.
Ja, jätteroligt. Bra, verkligen bra frågor. Kul samtal tycker jag.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.